Podplay.
Hej, varmt välkommen. Podden heter Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Ja, idag så levererar jag ett litet best of. Jag kommer ge dig snuttar ur tidigare avsnitt som jag tycker har varit intressanta ur poddens historia.
1370
kom. Ja, då är det så här att vi börjar helt enkelt med avsnitt 198. Det är Anders som jag besökt ute i Rinkeby. Han berättade om en händelse med en ung kille. Ett ärende som man helt enkelt inte vill vara med om. Så är det. Ja, jag låter Anders själv berätta och det kommer här.
Det som jag minns är ju en händelse som var att vi fick att en kille stod på Tranebergsbron på fel sida om räcket. Mm. En sen kväll. Det här är många år sedan. Vi åkte dit. Jag och min kollega landade som första patrull. En bit ifrån där vi såg att det stod en person eller siluetten av en person lite längre fram. På.
Och ni jobbade i uniform då? Eller?
Vi jobbade i uniform. Mm. Åkte precis i yttre tjänst i uniform som poliser på ordningen där i Västerort. Gick fram till den här killen. Visade sig, han heter någonting annat men vi kallar han Erik. Mm. Han stod på fel sida om räcket och grät. Vi fick en ganska snabb bild i den här kontakten med han. Liksom, vad säger man? Vad är de första orden? Liksom? Mm. Man frågar liksom, hur är det? Liksom? Och sen, samtidigt så påbörjas ju liksom en resa. Liksom, hur kan vi få över honom på rätt sida om räcket? Jag får inte säga fel saker. Jag måste liksom balansera mina ord. Hur mår han? Vad tänker han? Hur långt har han hunnit i sina tankar? Att stå på fel sida om räcket, då har man hunnit ganska långt i sin motivering och så vidare.
Och för er som inte känner till Tranebergsbron, den är ju väldigt hög.
Väldigt hög. Ett väldigt hopp därifrån hög. Är inte bra.
Nej.
Nej, men vi fortsatte och jag tycker vi fick ett väldigt bra kontakt med han. Och,
när du säger att du får bra kontakt, vad är det som får dig att känna det att ni får bra kontakt? Är det att han svarar?
Ja, eller, ja. Han svarar på våra frågor och liksom svarade bra liksom, på det sättet att han förklarade och liksom, gav oss en bild. Nu förstärktes den bilden senare, jag kommer till det. Men vi fick ganska snabbt reda på att han var mobbad. Han liksom har liksom, det har varit en lång process i skolan. Och,
hur gammal var han?
13.
13 år bara?
Nej, men det är en resa som den här killen har gjort sen liksom lågstadiet. Liksom, kanske stuckit ut lite, men liksom varit liksom, ja, den här som alla hackar på. Mm. Och sen när... sociala medier var ju väldigt inte så utvecklat som det är idag tyvärr när det gäller snabba förlopp och dygnet runt och så. Mm. Men det fanns ändå vissa delar av sociala medier som han också blev uthängd på. Mm. Och det var en del av de delarna som hade liksom blivit droppen till att han ger upp liksom. Och föräldrarnas vetskap om det här var ju väldigt begränsat. Han är liksom, det här var hans slutna liv som han brottades med. Så vi fick ju en del sådana signaler i det samtalet. Sen när vi står där och pratar och vi stod där ganska länge så kommer det fler stöttning och så här. Så även vi fick förhandlare till platsen som kommer och liksom hjälper oss som är specialutbildade inom polisen för svåra samtal.
Jag tänker, hur står han? Håller han sig liksom?
Han höll med två händer liksom på räcket och står utanför. Mm. Så. Så att släpper han så då faller han.
Okay.
Så vi kände också att vi ville inte riktigt gå fram. Även fast vi liksom försökte liksom närma oss. Så var ju liksom lite av min och kollegans tanke att man skulle ta tag i en. Så att man liksom i alla fall håller i en. Så. Men när vi står där och pratar så. Från känslan att ja, men nu har vi kontroll. Så bara släpper han.
Oj.
Ja. Han anträffades ett par dygn senare, avliden, så, av dykare. Jag påverkas ju väldigt hårt av Erik. och det här liksom, det som ungdomar lever i, liksom det här måendet, det här att man är liksom, föräldrar vet inte alls allt vad deras barn är med om och känner och tänker. Och ibland så kan intresset från föräldrarna, alltså man lever i familjeförhållanden som är bra, men man liksom inte är tillräckligt intresserad av sina barn på det sättet att, ja, men var på som en igel, var en friktion i vardagen, var det här, var förälder på riktigt liksom. Ställ de här knepiga frågorna, hur mår du liksom, ja, jag mår bra, nej men det räcker inte, spelar de dataspel, är de liksom, håller de på mycket med sociala medier, var intresserad som förälder, engagerad, inte dömande utan på riktigt engagerad. I det här så föräldrarna var helt, vi fick ju kontakt med föräldrarna för jag ville det. Jag ville liksom följa upp det här, för det här kändes inte bra. Jag behövde liksom ha ett fint avslut. Vi gick även på begravningen sen också, jag och min kollega. Men i kontakten med föräldrarna så hade de ingen aning om att han var mobbad.
Oj.
Och det brukar ju en del föräldrar ha. Och en del föräldrar agerar ju riktigt bra. Men här var verkligen en blixt från klar himmel.
Oj.
Och det vi hittade liksom eller det som föräldrarna hittade i hans rum och lite så, som bekräftade hans mående utifrån att han hade skrivit en del liksom i som kladdar i en bok som vi hittade, eller som föräldrarna hittade och visade oss. Då nej, men jag känner att alltså mobbning är så sjukt sjukt, och det är så många som är utsatta för mobbning. Jag fick ett speciellt engagemang för just mobbning.
Jag fattar. Jag tänker på det här, du berättar precis liksom inledningen, du kommer till platsen. Vad har ni fått via radion där? Det är det just det, står en person på andra sidan räcket. Så ni vet precis ungefär vad ni är på väg mot. Vad pratar man som kollegor emellan om där? Hinner man säga någonting? Liksom, hur ska vi göra det här du berättat, gå fram, inte gå fram, och vem ska sköta är det liksom, var det en som skötte snacket eller var ni båda eller?
Nej, men precis, alltså det är ju, alltså det här har ju också förändrats över tid. Vi har ju lärt oss väldigt mycket, både polisen har lärt sig väldigt mycket, men sen har ju även sjukvården specialsatsat i Stockholm på så kallad PAM-ambulans, specialutbildade sjukvårdspersonal som åker på psykisk ohälsa, som är mycket bättre än vi inom polisen att hantera sånt här. Men vi liksom, ska man åka direkt fram, ska man smyga fram, ska man liksom visa vem man är, ska man åka, ha siren, ska man ha blåljus, alla de här frågorna behöver man ju liksom hantera. Ska jag gå fram själv, ska vi gå fram båda, vad ska vi säga, vem ska inleda snacket och sådär. Sånt där går ju väldigt fort att växla med den man åker med. Och så. Det här fick vi ju jobbet väldigt snabbt in på. Alltså vi var ganska nära. Det tog kanske bara 1,5-2 minuter innan vi var framme. Så att, det är snabba förlopp från att sitta och småkitta liksom chitchatta i bilen.
Om kanske rent dravel liksom.
Ja, vilken låt. Den här låten på radion, den är inte så bra. Ja, men jag gillar den här. Och sen får man det här jobbet. Och sen 1,5-2 minuter senare är man på Tranebergsbron och pratar med en 13-åring som ska ta sitt liv. De här snabba växlingarna är ju extremt svåra. Alltså men det är ju en del av polisens vardag.
Jag tänker på, du berättade också här nu att samtalet med honom gav liksom känslan av att ni var på rätt väg och ni fick liksom en ganska fin kontakt och du förstod varför han var där, att det var just det här att han var utsatt för mobbing och droppen var lite sociala medier eller något sånt där. Och jag tänker då, från att det måste ju ändå växa någon form av hopp i en som polis då, att man står där att men kanske får över honom ändå till att han släpper. Hur är din, vad händer i dig liksom när du bara ser att han alltså försvinner?
Ja, nej, det går inte att beskriva. Alltså vi bara skrek rakt ut. Bara nej. Alltså det blir verkligen, vi står framför någon som mår dåligt. Det är liksom en människa, ett liv liksom. 13 bast, mår dåligt, vidare för hjälpa, och sen har han hunnit så långt i sin liksom, motivation i fel riktning och helt plötsligt släpper han taget. Alltså det blir ju en enorm resa mentalt för alla. Liksom, man var ju nästan på väg att hoppa efter bara för att fånga han liksom. Men det, ja, nej, det går nog inte att beskriva känslan.
Vad gjorde ni efter, ja, men han försvinner ner i vattnet, och vad hände med er som patrull?
Ja, precis. Nej, det blir ju en jättestor insats, och det var en stor insats, och det blev ju en räddningsinsats, och man gick ner med dykare och båtar och grejer, och det liksom, och vi var ju involverade i den insatsen och så, självklart. Sen när allting lugnade ner sig och liksom, man hittar ju inte honom, och det är ju också en enorm frustration. Mm. Vem var han? Det är ju liksom första delen. Vi vet ju inte ens vem han är. Vi har ett förnamn, ungefärlig ålder. Liksom så här. Men det blev ju lite senare under natten, två föräldrar som ringde polisen och saknade sin grabb. Mm. Så då kunde vi pussla. Men sen var ju inte identiteten fastställd, för han var inte anträffad. Men vi hade lite bilder och så. Men det blir ju liksom en utredningsdel som gör att man bedövar ju liksom det man verkligen har varit med om. Mm. Engagemang för att liksom hjälpa till och fortsätta insatsen är ju liksom, det drivet bedövar ju liksom smärtan man känner från händelsen.
Ja, det är så att liksom fortsätta bara jobba på, menar du, bedöva lite själva det emotionella. Ja. Liksom. Ja.
Sen hamnar man ju i en punkt när, nu var ju jag yttre befäl där, så jag var ju chef. Men, och det är ju vi som ska beordra in personal som är med om svåra händelser för att ha avlastning.
Just det.
Avlastningssamtal. Och det blev ju en annan chef som fick säga det. Mm. Att nu, Anders, nu åker du in. Nu ska du släppa det här och prata. Mm. Så att, och där har ju polisen blivit väldigt duktiga. Krisstöd och reflektion i vardagen, det är någonting som vi liksom har högst på agendan. Mm. Alltså vård och personal, där är vi riktigt duktiga idag.
Ja, jag tror att det har blivit... Jag kan bara ju jämföra, om du säger det idag, med det när jag började, att det måste ju ha skett gigantiska steg liksom, sen dess.
Och vi har krisstödshandledare, och vi har liksom alla nivåer, och vi även sjukhushjälp om det skulle behövas för enskilda medarbetare. Och i förlängningen, alltså jag som chef har ju ett arbetsmiljöansvar, men i det så ligger ju liksom ett omhändertagande. Och poliser som dag ut, dygn runt är med om svåra saker måste få möjlighet att prata. Den här kårandan du pratar om, det finns ju en negativ och positiv, men liksom det positiva är att svåra ärenden förenar oss och hjälper oss, men i det så finns det ju en reflektionsdel där vi behöver verkligen prata om det. Mm. Och kunna liksom dels utveckla verksamheten, men dels liksom överleva som individer. Mm. För att ta oss vidare.
Hur påverkade det här stödet dig efter den här händelsen?
Nej, men det blir ju liksom, man bearbetar ju saker. Sen var det liksom, dels krisstödet självklart får en att sortera. Men sen är ju också mitt behov att möta föräldrarna. Det var enormt viktigt att ha kontakt med föräldrarna ett tag efter. Mm. Och begravningen blev ju också ett avslut på något sätt. Så ett fint avslut. Mm. Minnas liksom individen och det, liksom det goda.
Just det. Nu går vi över till ett avsnitt som är till numret 134. Jag tycker att Stefan beskriver ganska bra i det avsnittet de tvära kasten, ska jag säga, de tvära kasten mellan de olika jobben som polis. Och vi hör hur han beskriver det här.
Det här var i samband med ett dödsfall. Och jag står i ett jättetrångt utrymme med den döda personen som har hängt sig. Och då ringer en kompis, en förrätta kollega från Irland då. Eller han jobbar i Sverige, men han har flyttat till Irland. Och vi har inte pratat på en stund, så jag står så här jättenära den här personen och pratar liksom i telefon. Och det är ingen som ser det eller hör det, så jag kan ju liksom prata. Och det var ingen så här det var jättetråkigt att den här personen tagit livet av sig. Men det var inget, alltså det var tyvärr, träffade ju på sånt. Så det var inte så här jätteemotionellt. Sen så skötte vi liksom, vi pratade med föräldrar och barn och så här liksom, och vi skötte liksom på ett bra sätt som jag upplevde. Det var inget liksom något konstigt, men det var ändå, ja. Men nästa jobb då, nästa jobb, det var en rovfågel som två barn hade hittat som var skadad. Aha. Och då kommer jag så här, jaha, då är det ju, kanske du vet att om det är vissa typer av rovfåglar så kan man inte bara, ja, då måste man ju ta hand om dem. Ja. Fridlyst. Och hur ser man skillnad på en sån? Alltså, jag är inte någon expert på att se om det är en rovfågel eller om det är en duva liksom. Och sen vissa rovfåglar kanske också en örn och en gam. Ja, det är en gam i och för sig, ingen rovfågel.
Men en falk.
Nej, de finns. Ja, vi har gamar, har vi inte så många av, även fast jag bor ganska med den här kolmårdens djupa. Men då fick jag ringa någon kompis då och fråga, fanns det ormråk, skillnad på en ormråk och på en, och sen sådär va, och han beskrev det. Så kom vi fram till de här två barnen, de visade sig vara scouter som hade, och nu kom en som skulle hjälpa och rädda den här fågeln då. Och då, det visade sig vara en ormbråk, och vi hade ringt till Kommers djurpark och någon annan ställe, och de tog inte hand om den här. Det var också någon influensa bland, som hade gjort förvärra det hela. Så nej, den där är den tvungen, och ni kan ta med den om ni kan, och sen kan vi döda dem, eller döda ni den liksom.
Jaha, okay.
Jaha, så då jagade vi efter, när man vet, vingen var väl av då, så att, men det var ju extremt snabb med en vinge, så att vi sprang runt där liksom, och till slut liksom, så vi hade ju vapen upp och jagade dem. Barnen var ju långt borta, för vi fick ju springa iväg med den där fågeln. Och sen till slut då, så fick jag iväg ett skott och lyckades döda den där fågeln liksom. Konstigt nog. Det var ju liksom lyckträff där. Och sen så plockade vi ner fågeln in, eller la ner fågeln i en pappkasse. Och sen kom vi på barnen. Vi skulle rädda fågeln, och sen hör han ett skott, och sen kommer vi med en döda fågeln i en påse. Och barnen var ju ledsna, de var ju så ledsna, och vi hade liksom svikit på något sätt. Vi skulle ju rädda den här fågeln, och sen sköt vi den liksom. Och det var så jobbigt, och vi la in massor med tid och trösta barnen och förklara liksom, och tänkte vi liksom så här, för 3 minuter sedan hade vi, eller något liknande, alltså, hade vi varit på ett dödsfall som var långt mycket allvarligare. Men emotionellt var den här skjutna ormvråken liksom, som vi mådde dåligt för, och som vi, alltså, som vi verkligen emotionellt liksom berördes av bägge två jättemycket. Och det är också så här, hur konstigt jobbet är att en sak, alltså stå med en hängd person i trångt utrymme och då kunna prata med en kamrat helt obehindrat, och sen en liten stund senare vara jätteberörd av en död fågel liksom. Det blir liksom sådana växlingar som det går att finnas massor exempel av, inte kanske just den då som jag var med, men just det här absurda växlingar mellan glatt och ledsen.
Att det kanske blir mer, man blir mer engagerad över en död fågel än en död människa, är ju väldigt, väldigt konstigt. Men det blev lite så just i Stefans fall. Det finns ju också härligt varma, roliga historier. Och Pelle, som är pensionerad polis, han var med i avsnitt 123, berättar om en sån händelse efter 40 år inom yrket som fortfarande satt kvar. Och den kommer nu.
Det är inget roligt att berätta om tråkiga saker. Så att, och då tänkte jag, det är ju några stycken saker som har kommit upp nu. Vi hade en försvunnen 2-åring.
Ja.
Känner du något?
I Norrköping eller?
Ja. Och vi åker upp dit, och det är 10 grader kallt ute. Lite lätt snö på backen.
Mm.
Och vi tittar utanför. De ser ju klassikern, de har gått igenom huset.
Mm. Ja. Föräldrarna alltså?
Ja, föräldrarna har gått igenom huset. Ja. Men då gör vi det också. Det är ju punkt 1 när någon är försvunnen. Mm. Och de säger, vi har gått igenom huset. Det ska vi också göra. För då regel hittar man dem. Uh-huh. Ja, vi gick igenom huset och hittade inget. Tittar. Stövlarna står kvar. Det är inga spår i snön. Ja, det blåste ju så att de kan ju ha blåst ihop. Va?
Uh-huh.
Och jag skickar runt mina kollegor runt och knackar på hos grannarna. Jag ska leta igenom huset en gång till, för att han han är här inne. Och överallt. Och sen hittade en garderob lite halvöppen. Och det har jag tittat i förut. Och det tittar jag och det är ju inget. Det står en där, tvättkorg med tvätt, varm tvätt från torktumlaren.
Mm.
Jag tänkte fan. Och sen började jag leta. Där. Ja, där ligger grabben och sover så gott. Och det tycker jag det är han helt omedveten om det här. Föräldrarna upplösningstillstånd och sen som polis blir man ju också lite involverad i de här känslorna att det är ett barn som är försvunnet.
Såklart, såklart. Så att, och man känner föräldrarnas
men så vet jag om att
hur var känslan där och liksom att plocka bort de här varma kläderna? Och...
Det var ju så. Jag ropade på föräldrarna, kom. Ah. Varsågod. Ah. Det var helt... Det var en sån här rolig grej. Och det är en sån där grej som jag tycker är roligt.
Som också sitter kvar efter
den sitter här... kvar som sagt.
Ah. Och bara kunna få göra den här då kanske tvärt emot de andra berättelserna här. Du berättar trafikolyckor, lämna dödsbud och så vidare och så vidare. Att kunna få visa den här stunden och en stund av måste vara. Hur reagerade föräldrarna här då?
Ja, det glädje, tårar och väckte det stackars barnet. Kramat och hör på.
Hur länge hade barnet varit borta ungefär då?
Ja, det hade väl varit en timme eller något och innan vi kom och sen höll vi väl på att leta. Först skulle jag leta ju vi genom huset och sen började titta ut i kring också och sen alltså en två timmar.
För det är ju alltså två timmar, det är ett otroligt stresspåslag såklart för en förälder och det är minusgrader ute och barnet är borta och vad skönt att kunna få lösa ett sånt mysterium. Mysteriet med tvättkorgen.
Ja. Jag vet, det är ju lätt att gömma sig.
Ja, och särskilt om man är en sån liten krabat också. Det kan inte vara något problem då. Det är ju lite det man ville också, att kanske ge en hjälpande hand och kunna stötta i ett sånt här ärende som ju kanske låter lite trivialt när man säger vi hittar en kille i en tvättkorg, men det är ju någonting stort. Det är
precis. Det är... De stackars föräldrarna alltså.
Ja.
Det är ju det här också. Man får tackkort och till och med blommor ibland.
Ja.
Och man funderar, vad har jag gjort?
Just det.
Och du tänker, vad jag gjorde? Jag pratade 5 minuter till med den där människan.
Ja, just det.
Det räckte.
Mm.
För den kände sig trygg.
Tackar vi Pelle för den. Det är så att man önskar att alla slut borde vara lyckliga. Men så är det ju sällan när man jobbar som polis, tyvärr. Men ibland så dyker upp de här händelserna som man nästan kanske bara ser på film. Helena i avsnitt 112 var ju med om en sån grej i Värmlandsskogarna. Vi låter henne berätta vad som hände.
Vi har ju väldigt mycket skog. Det blir ju så. Det blir ju mycket stora ytor. Och mycket av våra stora narkotikaärenden har ju också bedrivits i skogen. Eller hur jag nu ska uttrycka mig.
Jag förstår.
Mycket narkotika gömmer ute i skogen. Och fått lägga på mycket gömmer och sånt. Det är ju också sånt som är... oerhört spännande. Så inte bara den här fysiska liksom, kontakten utan att man också har fått legat ute och plågats ganska rejält också. Och jag är ju en frusen själ kan jag säga. Så jag fryser ju jämt. Så det har ju varit riktigt plågsamt ibland när man har fått legat där. Men jag kommer ihåg ett ärende som vi hade i västra Värmland. Eller egentligen flera som vi har haft i västra Värmland. Men där vi har haft en stor leverantör. Och vi lyckades egentligen av en liten sån där händelse. Bara se den här busens bil vid en liten sån här timmervända som de åker in och vänder timmerlastbilar och när de hämtar virke och sånt där.
Just det.
Och där har vi, börjar vi kolla, och då finns det en... Folk dumpar ju massa saker i skogen. Mm. Och vid den här så har de dumpat en frysbox.
Mm.
Och i den här frysboxen då så ligger det ju amfetamin. En stor klump helt enkelt.
Aha. Som så, man har gömt där?
Som man har gömt i, inne i där kompressorn ska vara i den här dumpade frysen. Så är det på sidan. Där i hittar vi. Så vi är ju på den här gömman då, och jag får ju ligga också på den här gömman, fastän jag fryser så är det ju lika för alla.
Aha, just det.
Och det börjar, du vet, det är mörkt och det börjar regna, och vi har ju varit där ett par dagar alltså. Okay. Mm. Så man börjar ju hänga lite med huvudet och tänka, hur ska det här bli liksom.
Men var det, hade du säger att det var dumpat, så det skulle se ut som att någon bara hade slängt det?
Nej, men jag tror att de bara hittade en bra överlämningsplats helt enkelt.
Ja, just det, precis.
Ja, att här blir ett bra, istället för att beskriva att bakom tredje granen under stocken där så lägger jag den här påsen, så hade de väl tur och hade hittat en dumpad frys helt enkelt som de gömde i. Och så jag fick ju ligga på den här gömman då, och sen efter någon natt där så dyker det ju upp en bil. Mm. Så jag får ju börja åla mig framåt där mot den här frysboxen.
Men hur långt ifrån ungefär ligger du då när du ser den här bilen och det?
Och då ligger jag nog kanske 20 meter därifrån, okay, in i skogen, för jag ligger under en gran, för det är ju inget bra väder heller.
Okay.
Och så kommer ju bilen, och då slår ju adrenalinet upp i taket naturligtvis. Uh-huh. Och man går igenom allting, vart har jag alla grejer, du vet, mängder av kläder på sig.
Mm.
Ja. Vart har jag pistolen om jag måste ha den, hur ska jag göra, hur ska jag orka springa om de springer.
Vad var stelhetsgraden på dig där?
Jag var inte jättefräsch i benen kan jag säga. Men man får ju sånt adrenalin så att man liksom, man går ju in i den här tigerstadiet liksom. Mm. Ja, nu händer det liksom.
Mm.
Och ut kommer det en kille och jag hör ju röster och billjus och grejer, så jag måste ju liksom börja åla mig, och då samtidigt där så blir man ju, shit, nu kommer de höra mig.
Mm.
Ja, tyst, och så ålar jag fram och så ligger jag bara en och en halv meter skulle jag gissa att jag är ifrån den här frysboxen.
Åh, jäklar, vad nära.
Ja. Och så kommer den här killen och så hukar han sig ner och så säger han så här: här är det, säger han. På ren värmländska också då.
Så hörde att det var en local.
Ja, och då bara, local. Ja, då bara rusar jag ju upp och bara skriker polis. Och det är klart att han blir ju så rädd. Och det, ja, så han bara ramlar ju baklänges och det blir ju liksom...
Oj, oj.
Ja.
Vad har du dina kollegor?
Ja, men jag har ju andra kollegor som står liksom i yttre ring kan man ju säga. Och några fick ju ta matpaus och... Så har jag ju en kollega som är nära mig också, så han kom ju också då direkt. Så att, men just den här känslan av att när man bara får resa sig upp i mörkret där och bara skrika liksom polis. Och det,
ett klassiskt sånt.
Ja, men jag vet. Jag vet.
Ja, ligga där i skogen, stelfrusen, och så kommer de som ska hämta narkotikan. Mm, då förstår man att adrenalin på slaget är rätt så högt. Vi rundar av avsnitt 27 där Petter berättar om den plus 80-åriga damen som var anhållen och skulle helt enkelt frihetsberövas, och de problemen som kan uppstå även när någon äldre motsätter sig ett ingripande. Petter får berätta.
Nej, men jag tror att den här damen var i runda slängar, alltså hon var ju 80 år, hon var ganska gammal och hade ja, men, rullstol som hjälpmedel och sånt där. Och under ett tillfälle då så satt hon anhållen hos oss för om det var olaga hot eller övergrepp rättssak. Eller...
En dam över 80 år alltså?
Ja, det var någon sån här familjesörja som hade gått överstyr där. Så hon satt anhållen hos oss. I alla fall. Och ja, som det blev det i alla fall under tiden hon satt anhållen hos oss, så ville hon ha läkarvård. Så de körde upp henne på psyket, så hon vart inlagd på psyket då. Och befann sig där. Hon var fortfarande anhållen, men där gjorde väl landstinget en liten blunder att man inte tänkte på att hon var anhållen, så att man släppte ju henne.
Oj.
När de ansåg att hon var frisk då för att klara sig själv. Så de släppte ut henne då fick vi det här till livs. Och så fick jag och kollegan uppdrag att vi ska åka ut då till den här orten där den här kvinnan bodde. Och det är ju en ort utanför Umeå, rätt många mil, så det är väl det är lite banjoland sådär.
Sex fingrar på.
Ja, men precis. Lite grann sådär. Men vi hoppade in i bussen, jag och kollegan, och då, den här kvällen då jobbade med en väldigt erfaren kollega som har jobbat många år. Så vi stack ju upp dit och träden susade förbi och man satt en stund i bilen och vi satt och skojade och ja, det var ju som ett vanligt arbetspass.
Som jag, när jag tänker tillbaka, det var en sån transport egentligen bara. Ni skulle hämta den här äldre damen tillbaka då, eftersom hon fortfarande var anhållen.
Ja, precis.
Så ett ganska enkelt ärende.
Ja, absolut. Alltså det var riktig rutingrej.
Mm.
Så vi kom upp till den här adressen då, mitt ute i ingenstans. Och huset den här kvinnan levde i var helt nersläckt och inga tecken på att någon var hemma, så vi var lite konfunderade där och tänkte att hon dragit någon annanstans då, så där. Men det är som att leta en nål i en höstack. Men vi hade ju en personell husrannsakan, och dörren var öppen, så att vi gick in och sökte igenom hela kåken och hittade väl egentligen inga tecken på att hon skulle befinna sig där. Och så var det, tror jag, sista rummet i huset här. Så jag gick in och så stack jag som in handen för att tända upp själva rummet. Då. Jag försökte treva mig efter lysknappen. Det var ju sån gammal VIP-brytare. Jag kommer fortfarande ihåg när jag slog igång den här VIP-brytaren. Det var precis som när man... alltså som när spotlightsen på scen, du vet, så här... tänds upp.
Just det.
Och då ser ju hon står mitt i en sån här stor gammeldags vävstol som tar upp hela rummet.
Vänta nu, står damen i den här vävstolen?
Ja, hon står i den här rullstolen.
Och det, i vävstolen?
Nej, ja, precis, i vävstolen. Och bara den synen, de där sekunderna där, tänker jag, vad fan gör hon? Och när ljuset tänds och hon ser att det är polisen som är och söker henne, då skriker hon att jag ska se husrannsakningspapperna. Och sen börjar bara flyga grejer. Och det var jag och kollegan, vi stod då utanför rummet och försökte som kika in. Och det flög ju porslinshundar och kandelabrar och garnnystan, och det var glas och det var glödlampor och... alltså det var helt makabert och man visste inte som man skulle... alltså, vi hade ju svårt att hålla oss för skratt.
Men hade hon liksom belamrat sig där med de här grejerna? Så att...
ja, och sen hade hon någon hylla i närheten av där hon stod, som kunde liksom plocka ner sina så här gamla fina porslinshundar och kasta dem åt konstaplarna som stod där utanför vardagsrummet.
Och då, så det var yrde grejer där?
Ja, det är yrde grejer. Och vi försökte mellan de här regnen och prylar som kom, så försökte vi som sticka in skallen i rum och säga att hon skulle lugna ner sig, att vi inte behöver någon husrannsakningspapper och grejer. Och hon försökte nypa oss någon sån här plockgrej som man kan plocka skräp med.
En sån lång tång?
Ja, liksom. Precis. Som hon försökte så här nypa oss med den där nu kom in där. Så att, ja, det var fruktansvärt roligt. Och, till slut så vi hamnade ju i ett läge där vi kände att vi måste göra någonting, för hon ska ju med in.
Ja.
Alltså det var ju så tragikomiskt, så att det var ju...
just det.
Så kollegan och jag, vi bestämde oss för att vi måste gå in och hämta skölden. Eller gå tillbaka till patrullbilen och hämta skölden. Och jag tänker så här bara, så ska vi hämta en sköld och så gå in och plocka en 86 år gammal, ja, hon var gammal i alla fall, som hade barrikaderat sig i sin vävstol där, men ja, sagt som gjort, så vart det. Så vi gick in i rummet där och fick ju levererat lite porslinshundar och grejer, och det var allt möjligt som flög mot den där skylten. Till slut så var vi så pass nära så vi kunde som få någorlunda kontroll på henne så att hon slutade kasta grejer. Men då var det ju i de här stora vävstolarna, så är det ju trådar och grejer, vet.
Går ni in i den här vävstolen?
Ja, vi är som tvungna att kliva in i det där, för det är ju trådar och den har ju fastnat och skölden är där, och så har man ju utrustningsbältet, och det var ju en jävla soppa alltså. Vi stod och försökte få kontroll på henne där, och jag hade satt skölden då, för att hon slog mot våra ben, så att jag hade satt skölden ner på skorna eller på kängorna, så höll jag dem för benen så här när vi stod upp, och så med ena handen försökte jag, men lugn nu alltså, så här. Men då hade hon en hammare som försökte slå mig på tårna. Det var hennes sista ansats till frihet liksom.
För det är väl ganska svårt, man vill väl ta det lite försiktigt med en sån äldre dam alltså,
ja, men
man kan ju bryta av både armar och ben liksom.
Ja, men absolut, och det var ju jo, precis, så det var ju inget man kunde inte buffla på som man kanske gör annars så. Nej. Med tanke på att det var en gammal människa, men vi måste alltså.
Hon skulle med.
Ja, hon skulle med. Och det är det som blir det komplexa i det här yrket också. Att man, alltså, man tänker sig först, ja, men en 80-årig gammal dam, hon är anhållen, hon ska tillbaka. Och så har vi en arbetsuppgift att lösa. Och egentligen alltså, hade man ju bara vilja släppa allting och ge henne en kopp kaffe och så fara därifrån.
Ja, men precis.
Men vi fick med henne i alla fall. Hon lugnade ner sig och vi förklarade för att vi har inga husransakningspapper. Det är USA, det funkar så.
Nej, precis. Ja. Så det kan vi berätta. Det finns inga sådana papper man håller upp i dörren, utan man har, nej, ett beslut från antingen en polischef, som det kanske var i det här fallet, eller en åklagare.
Ja, men precis. Ja. Så vi ja, men hon får plocka med sig sina grejer, och det var mediciner, hon ska göra med sina ombyten och foto på barnbarn och sånt där, och vi tänkte så, men det är absolut, herregud, har du gett oss den här matchen så då får du ta med dig foton. Så vi lastade in den i bilen, och under hela bilresan in då till stan sen så är hon ju jättetrevlig, och så sitter hon ju, jag sitter bak med henne, så hon sitter och tittar på mig där och någonstans vet jag väl inte om hon inser det då kanske själv, att hon gick lite väl långt genom att kasta porslinshundar och grejer på. Så hon till slut så pickar mig på axeln och så säger hon så, du, vill konstapeln ha en choklad? Och så ser jag att hon har en Marabou choklad, en sån här stor i väskan. Och så tittar jag på honom och så säger jag så, hur många rutor tycker du att jag är värd, säger hon. Eller säger jag då till henne. Uh-huh. Och då får jag tre rutor utav henne. Så det var som hände. Tre rutor choklad.
Så det var väl ändå, tre rutor var väl ändå schysst. Hade du fått en ruta så hade man ju tänkt att det var lite snålt.
Ja, det kanske var lite snålt. Men jag var ändå glad. Sen satt vi ju som och tjollrade på där i baksätet på bilen.
Ja, så stämningen blev god.
Ja, absolut.
Sådär, det var lite urklipp ur podden. Stort tack för att du lyssnade och hoppas du gillade det här lite best of-avsnittet, som vi får kalla det för. Vi ses i nästa vecka. Ha det så bra. Ta hand om dig. Hej.